Jaha, god morgon alla. Har ni sovit gott? Jag också, flera gånger. Jajamän. Och då mina vänner så är det här ju sista dagen på lägret. Och det vet man ju hur sista dagen på lägret är, eller hur? Då är tankarna lite grann på väg, eller hur? Man tänker, vad var det jag skulle packa nu och vad var det man skulle göra och vilken del av lägret ska jag vara med och riva och ska vi åka om 2 timmar eller om 3,5 timmar? Och det finns massa olika frågor. Men vi får en liten stund här nu innan vi ska fara iväg och stanna upp inför Guds ord. Jag vet att ni har lite mer program också innan ni ska åka. Och det jag då skulle vilja att vi öppnar upp med är att vi ska ta och läsa Filipperbrevet 1, vers 20-26. Och vi kommer ha en liten sån här nyckelfras som jag har med mig genom den här förmiddagen. Och som fångar, tycker jag, andan i mycket av det vi ska täcka in nu i Filipperbrevet här sista gången. Och det är att Paulus gång på gång lyfter fram att vi är på väg hem. Vi är på väg hem. Och vårt hem är hemma i himlen hos vår far. Och det är ju snudd på positivt, eller hur? Att när vi dör så är inte det slutet. Är du glad för det? Ja, det är ju nästan halleluja, eller hur? Gränsfall, men på väg dit. I vilket fall. Och det här är någonting som verkligen genomsyrar Paulus liv. Och det är en stor del av anledningen till att Paulus, fast hans liv ser ut som det gör, så kan han, inspirerad av den heliga ande, skriva det brev som vi 2000 år senare kallar för glädjens brev. Fast han själv, när han skrev det, inte visste om han skulle överleva dagen. Det var som en kommentator som jag läste la fram att det står ju faktiskt att Paulus hade bojor. Och så kanske han hade lite medhjälp av någon sekreterare. Men det var inte alls säkert att Paulus kunde skriva hela Filipperbrevet i ett streck. Utan det är mycket möjligt att han skrev det under små luckor som uppstod vissa dagar då det öppnade sig. Och så kunde han skriva vers för vers av det som nu för oss är Filipperbrevet. Och mitt i det, mitt under de väldigt tuffa omständigheterna, skriver han alltså glädjens brev. Och det är en ekvation som är helt ologisk, helt omöjlig om världen vore så att säga en sluten låda. Där även toppen vore stängd. Men det är ju det den inte är. Och det är det Paulus omvittnar för oss. Och det är det som är en kristens syn på livet och på tillvaron. Att det är öppet uppåt. Och att vi är på väg hem till Gud. Och då ska vi ta och titta på hur det präglar Paulus. Och hur han vill att det ska prägla oss. Och vi tittar i Filipperbrevet 1, vers 20-26. Så ska vi möta Paulus här en sista gång. Så här skriver han. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid skalla mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Och redan det där i första versen så märker ni att han räknar in att jag prisar Jesus här just nu när jag lever. Men skulle jag dö, och det skulle kunna vara en fruktansvärd martyrdöd, så fortsätter han att, som han skriver här, då, att frimodigt förhärliga Kristus. Och det här med hopp, han talar ju om hopp. Och då ska vi bara fundera en liten sekund på vad hopp är i Bibeln. För i Bibeln så betyder inte hopp riktigt detsamma som det används som i vanligt språkbruk i landet Sverige idag. Och kanske också för er här i Finland. För i Sverige så kan man gå och köpa en lott. Nu är ni säkert så djupa så ni köper aldrig några lotter, seriösa kristna. Men ni kanske vet att människor kan köpa en lott. Ni vet vad det är för någonting, eller hur? Ja, bra. Och om man då går och köper en lott så kan man ju säga så här, va, min mormor älskade och lotter, va, och så brukar hon säga så här: jag hoppas att jag vinner. Och då menade hon ju någonstans att sannolikheten att hon skulle vinna någonting som var i nivån av en stor vinst var ju väldigt, väldigt liten. Så när hon säger jag hoppas att jag vinner, så menar hon ju att det här kommer förmodligen absolut inte hända. Men tänk om, en slags önsketanke som man vet ändå inte kommer slå in. Och vi kan lätt tänka att det är så det himmelska hoppet liksom är beskrivet i Bibeln. Hoppas jag kommer hem till Gud när jag dör. Hoppas det finns en tillvaro på andra sidan döden. Men det är inte alls så som Bibeln beskriver hopp. Utan tvärtom beskriver Bibeln vårt hopp, vårt himmelska hopp, som någonting som är mer visst och mer fast och mer verkligt än handen jag just nu ser framför mig. Det är ett hopp. Enligt Paulus, för vi kan ännu inte se det. Det är därför vi kallar det för ett hopp. Men det är verkligen med stort V. Och i Nya Testamentet, så vad är hoppet? Jo, hoppet är ytterst sett Jesus Kristus. Det är han som är hoppet. Med honom kommer vägen till Fadern och kommer himlen och kommer evigt liv av nåd. För vi är förlåtna, så att han är vår väg till himlen. Inte i vår rättfärdighet, utan i hans rättfärdighet. Men det är Jesus Kristus som är hoppet. Så vårt hopp är inte först och främst en teori. Det är inte först och främst en princip. Det är inte först och främst dagdrömmeri. Vårt hopp är personen Jesus Kristus. Och med honom kommer att han är Herre över liv och död. Som han säger i Johannes 11. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Är du glad för det? Ja, så vårt hopp är alltså en person, det är någonting fast, det är någonting visst. Och så fortsätter Paulus, ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Här möter vi ett annat perspektiv. Vi fortsätter. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp, vi kan stanna här i den här versen, och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Så här ger Paulus dig och mig en underbar beskrivning av döden. För honom, för Paulus, är döden, inspirerad av den helige ande, så är döden att vara hos Kristus. Att bryta upp och vara hos Kristus. Här på lägret kommer vi få öva oss på just detta med att bryta upp alldeles strax, eller hur? Jag kunde liksom ana det redan när jag kom hit till området. Hur det är en annan stämning idag. Det är uppbrottsstämning. Det är ingenting negativt, men man är på gång. Paulus, han säger att vi kristna är alltid på gång. Vi vet inte vilken dag som är vår sista dag. Men har vi bara sagt ja till Jesus, tagit emot hans förlåtelse, är döpta i Faderns, Sonens och den helige andes namn, om vi är kristna, då kommer vi på grund av hans nåd, för att han betalade priset för vår synd, vi kommer iklädda hans rättfärdighet till himlen. Och det är det han talar om här. Och därför kan han vara så frimodig att han kan säga att dö som kristen, det är att bryta upp och vara hos Kristus. Vilken vila, vilken glädje. Och på tal om det här med glädje, så talar han ju också här om att han dras. Han dras både att vara kvar på jorden, men han dras också hemåt mot Jesus Kristus. Och Agne Norlander, när han skrev sin bok Helighetens återkomst, då skrev han att den helige ande kanske kan ses som en lasso som kastas till oss från himlen. Den kommer framifrån, från den tiden då Jesus är allt i alla. Så på ett sätt så finns här alltså någonting som han talar om där han dras. Och det är en himmelsk dragning. Den helige ande kommer alltid till oss från himlen. Och det är Jesus som är skillnaden på att få komma hem till Gud och att efter döden komma till en evig tillvaro från Gud. det vi kallar för många olika saker, bland annat helvetet. Det finns två destinationer i evigheten. Inte en och inte fem, det finns två. Och den stora skillnaden är att tacka ja till Jesus som sin Herre och frälsare. Vi fortsätter. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då är jag övertygad om det, vet jag, att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. En vers till. När jag är hos er igen kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull. Och jag hade ju den här frasen att den heliga ande glädje fyller oss. Den heliga ande kommer från himlen. Och en av de stora anledningarna till att vi kan glädjas i livets alla omständigheter är att vi är på väg hem. Och frasen jag använder här, första stycket, det är: vi är på väg hem och hoppet bär. Vi är på väg hem och hoppet, som är verkligare än verkligheten själv, bär. Ett litet exempel från mitt förvirrade liv. Jag, hösten 2008, fick jag en inbjudan att predika. Det hände mig ibland. Och den här gången var det en inbjudan att predika i en stad som heter Ashdod i Israel. En pastor som är väldigt fin, Israel Potsdar, som är Jesus troende jude och har en av de största församlingarna i hela Israel med Jesus troende, framförallt judar, men araber är lika välkomna och alla andra. I vilket fall, jag blev väldigt glad för inbjudan och jag kunde förnimma, ni vet, andens stilla glädje, och det funkar perfekt i kalendern, så jag tackade ja. Det här var någonstans i september 2007 var det, september 2007. När vi kommer fram till strax efter jul 2007, då är det 8 dagar till dess jag ska åka. Då händer någonting. Nämligen att Gaza börjar skicka missiler över södra Israel. Ganska många. 100-tals missiler. Det var en slags krigszon där nere dit jag skulle. Och jag förstod snabbt när jag tittade att Ashdod tog emot minst 10 missiler per dag. Som bara landade var som helst i en stad som inte är allt för stor. Och jag vet inte hur du känner, men jag är inte så van i att vara vid städer där missiler ramlar ner. Så jag börjar tänka att det här måste ju vara något misstag. Det kan inte vara så att jag är predikad och åka ner till en stad där det ramlar ner missiler och predikar. Utan det här är ju någonting skett som är snett. Så att jag bad till Gud och kastade mig på Herren. För jag har feghetens nådegåva. Det är ingen nådegåva, eller hur? Antigåva. Men så jag liksom kastar mig på Herren och börjar be Herren att tala om för mig att inte åka ner. Det är ganska komiskt, tycker jag, när vi ber Jesus att tala om för oss vad vi vill att han ska säga. Han gör ju inte alltid det. Så han svarade på ett irriterande stillsamt sätt. Inga starka tilltal, bara en stilla frid. Åk. Så det var bara åka. Och missilerna upphörde inte, utan det var mer än någonsin när jag åkte ner. Så kom jag till flygplatsen Ben Gurion, och där brukar jag komma. Jag är ofta i Israel, men det här var speciellt, för jag visste att nu ska jag rakt ner i missilzonen. Kommer dit mitt i natten tillsammans med en broder som följer med mig. Vi hoppar in i en minivan och så ska vi åka rakt in i Ashdod. Då är jag mycket nära att göra det som mina barn brukar kalla för tappa det. Alltså tappa fattningen. Jag mår inte särskilt bra. Och så stiger jag in i minivanen. Och de som skjutsar mig kan bara ryska. Och jag är inte så bra på ryska. Så vi kan inte prata så mycket. Men de har på en CD som är bara instrumental musik. Hela CD:n, hela vägen ner till Ashdod. Förutom precis när vi stiger på minivanen. Precis när vi stiger på den så citeras på engelska Jesaja 54:17. Och ni vet, den heliga ande talar ju ofta genom ordet. Den heliga ande som kommer från himlen, som är lass och som drar oss framåt mot himlen, kommer ofta via Guds ord. Och då får jag höra ordet i minivänen: inget vapen som smids mot dig ska ha någon framgång. Och det födde tro i mig. Inte så här tro så att jag åkte in i Arstot så här. Tjoho! Men jag märkte att här kommer en kraft från en annan kraftkälla. Här kommer kraft från en annan depå. Här kommer kraft från en annan värld som är på andra sidan döden. Från honom som har besegrat döden. Och i ljuset av det, eftersom det är han som har besegrat döden som nu kallar mig att åka in till Arstot, för jag visste att det var Jesus. Då kan jag åka in, om jag än blir träffad av en missil, så är jag på rätt ställe. Så jag fick frid från Gud, kom in i Arstot mitt i natten, och jag och min broder, vi skulle bo hos en familj. Upp i ett högt höghus. Och vi fick en mycket speciell välkomsthälsning. Vi kom in och damen i huset stod iförd morgonrock. Mannen låg i sovrummet och sov, han skulle upp på något tidigt jobb. Och hon tittade på oss, hon kunde bara några ord engelska. Hon hade övat in en fras. Och så tittade hon på oss och så sa hon så här. 45 seconds, boom! Det var hennes välkomnande. Det hon alltså berättade för oss, det var att när alarmet går, då har man på sig 45 sekunder och sen smäller det, va? Och sen försökte jag lägga mig och sova i sängen. Det gick så där, kan vi väl säga. Och till slut lyckades jag slappna av. Och precis när jag slappnade av, någonstans vid 5 på morgonen. Och så var det bara upp. Och ut i trapphuset. Och missilen landade, men en bit bort. Och så ner i sängen igen. Och så sova lite till och så komma upp på morgonen. Och märkligt, mina vänner, så märkte jag så tydligt att friden bar. Jag som har en ångestbricka, som ofta har dödsångest. Den heliga ande behöver bara skruva på volymknappen lite grann. Jesus, han behöver bara skruva på volymknappen lite grann. För han kommer från en annan värld. Han har besegrat döden. Så jag hade frid. Inte den här friden, tjoho, det jag satt åt frukost. Nej, man kände tryck. Man kände en respekt inför allt detta. Men jag hade ändå frid. Strax därefter så kom alarmet igen. Vi ställde oss i trapphuset. Den här gången slog missilen ner 500 meter från oss. Och ni vet, då känner du känner hur marken skakar. Och sen hade vi möten där vi prisade Herren och tackade Herren i ett hus mitt i Arstot, där människor kom in så tyngda av ångest och kunde se det fysiskt på dem. Men när vi lovsjöng Jesus, när vi prisade Jesus, när vi läste Guds ord, så kom den heliga ande, och han kommer alltid från himlen. Och man kunde se hur människor blev förlösta, fast de visste att en missil kan landa när som helst. Så mina vänner, det Paulus talar om, det är på riktigt. Hoppet bär, du är på väg hem. Då går vi vidare och så ska vi läsa vers 27-30. Och vi ska bara gå vidare i texten. Förlåt, just det, rätt, du har rätt, det är jag som har fel. Vi ska läsa Filipperbrevet 3, vers 20-21. Och här då så talar Paulus om just detta med himlen. Att vi är på väg hem och hur viktigt det är för vår identitet. Och han stryker verkligen under det. Titta vad som står här i Filipperbrevet 3, vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Mina vänner, medborgarskap. I vår del av världen, i alla fall i Sverige, så tar vi det nästan för givet. Eller hur? Ja, men det är klart jag är medborgare i ett land. Det är klart jag har rättigheter att vara medborgare i ett land. Men, min vän, det är många, 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 många i världen just nu som inte kan ta detta för givet, att ha ett medborgarskap i ett land där man kan vara trygg. Eller hur? Och ännu mer så för 2000 år sedan i Romariket. Det var ett fåtal som var medborgare, som var romers medborgare. Det var ett enormt privilegium. Paulus hade ju det privilegiet. Han var ju romers medborgare. Han kom ju från en familj som var uppvuxen i Gishala, en bit norr om Israel. Och det var en familj som måste ha varit framgångsrik på olika sätt, för de hade blivit romerska medborgare. Det var en stor belöning, eller så kunde man köpa det för en stor summa pengar. Det innebar enorma rättigheter. När Paulus är tillfångatagen i Jerusalem och en folkmassa vill ha ihjäl honom, och officeren undrar vad det här är för konstig figur, då säger han ju till befälhavaren där för Antoniaborgen, så säger Paulus, men jag är romersk medborgare. Och man märker hur han, den här romerske centurion, va? Är du romersk medborgare? Det liksom sätter allting på en helt ny planhalva. Jag var på väg hit till Finland för ett par dagar sedan. Och jag ska inte försöka verka mer profetisk än vad jag är. Men jag fick en slags ingivelse att jag ska ta med mig passet. Jag brukar aldrig ta med mig passet när jag åker till Finland eller Norge eller Danmark. Men jag fick en ingivelse. Jag ska ta med mig passet. Så jag har med mig passet för en gångs skull. Och så läser jag tidningen, jag tror det var igår, att för att kunna komma ut från Finland just nu så måste jag ha pass och visa att jag är medborgare. Annars kommer jag inte kunna lämna landet just nu. Eller? Så mina vänner, det spelar roll att vara medborgare. Och det Paulus skriver här, inspirerad av den helige ande, det är min vän, att du är himmelsk medborgare. Du kan sträcka på dig. Det ingår enorma privilegier. Du är på väg hem. Den helige ande, Gud själv, har fyllt dig, är i dig. Och du vandrar efter Jesus, din frälsare, som har besegrat döden. Du är himmelsk medborgare. Och så säger också Paulus någonting om hur tillvaron kommer att bli när vi kommer hem till Gud i himlen. Och då skriver han, han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Mina vänner, här använder han ett ord om vår tillvaro hemma hos Gud. Förvandla. På grekiska metamorfe, byta gestalt. Han jobbar med samma grekiska ord i första Korintherbrevet 15. Och då ger han en fiffig bild. En bild från naturen. För att vi något lite ska ana hur fantastiskt det kommer att bli att få komma hem till vår Herre i himlen. Och då säger han att det är med oss som fröna i relation till blomman. Har du någon gång, hur många här har sett ett frö? Det har hänt någon gång, va? Jag vet inte hur det är med dig. Men när jag tittar mig i spegeln en måndag morgon. Och det räcker, det kan till och med vara en söndag morgon. Och jag tittar mig själv i spegeln en söndag morgon. Då är det inte svårt att känna sig som ett litet skrumpet frö. Och precis som det stod här i salmen som vi sjöng så underbart. Att jag tror Herren ger oss hälsa, absolut. Jag tror Jesus har helat oss många gånger fler än vad vi någonsin kan ana. Och kommer fortsätta göra det. Och det ska vi tro, halleluja. Jesaja 53, genom hans sår är vi helade. Och samtidigt, mina vänner, jag är 49. Jag är redan over the hill. När min hustru klipper mig så har hon en fras som hon har använt i 15 år nu. Och det är att jag får allt mindre hår. Det kommer gång på gång. Och jag har en son, Jonathan. Det tillhör ju fäders privilegier att få skryta om sina barn, eller hur? Så min son Jonathan, han är inte bland de absolut tre snabbaste, men han är kanske bland de 10 snabbaste långlöparna i landet, eller 15 snabbaste. Så han kan springa en mil på kanske 32 minuter på gatan. Det är hyfsat kvickt för att vara i Sverige i alla fall. Och skulle jag ut och springa med honom, ni vet, ni fick köra mig till akuten efter 5 minuter. Eller hur? Men nu skriver Paulus, vi som är som ett skrumpet frö, när vi dör i tron på Jesus Kristus, då sker någonting underbart när han väcker upp oss. Och det är att vi är som blomman. Och nyckelordet här är metamorfe, förvandla. Så vad kommer då hända på andra sidan? Jag vill bara lyfta fram ett par saker. Det första, mina vänner, och den största belöningen. Vi kommer att se Gud. Vi kommer att möta den treenige. Ja, han är här just nu, det vet jag och det vet du. Men vi kommer att se vår frälsare med våra fysiska ögon. Du kommer att möta honom. Jag vet inte om du är som jag. Men jag har många gånger känt en längtan efter någonting. Jag vet inte om någon här har sett den djupa filmen Back to the Future. Tillbaka till framtiden. En väldigt, jajamensan, en väldigt djup film som handlar om en galen uppfinnare som uppfinner en tidsmaskin. Jag vet inte om du har du tänkt någon gång så här. Tänk ifall jag hade en tidsmaskin. Och jag fick en resa i tiden. Jag vet inte vad du skulle välja att resa. Men jag skulle definitivt välja någonstans, ni vet, kring år 30 i Jerusalem. Jesus dog ju någonstans mellan 30-33. Så säger jag 30 i mars, då vet jag att jag kommer inte för sent i alla fall. Och så komma till Jerusalem och få en dag att liksom verkligen vara med när det hände. Min vän, det mötet ligger framför dig. Du kommer att möta Herren. Och det står i Uppenbarelseboken 7 att Gud själv ska torka alla tårar från våra ögon. Och det indikerar så tydligt det vi ser i Uppenbarelseboken 22 då Johannes får se in i himlen. Vi ska se hans ansikte. Jag tror inte det handlar om att du kommer in till Gud en slags miljardsamling. Vi står alla med en liten flagga. Åh, han tittar på mig, han tittar på mig. Utan du står inför ett personligt möte med din egen frälsare. Hur kommer det bli att möta Gud? Ja, här tar orden slut. Det enda jag kan tänka på, det är namnet på en dryck. Och det är ingen reklam. Och det är inte Coca-Cola. Namnet på drycken är Mer. Har ni den i Finland? I Sverige har vi en dryck som heter Mer. Och jag tror helt enkelt när vi möter vår Herre i himlen så kommer det vara mer. Det kommer visa sig att Gud var mer ljuvlig, mer vacker, mer fascinerande, mer naturlig. Han älskade mer personlig. Och vi kommer aldrig bli trötta på Gud. Vi kommer aldrig förstå Gud fullt ut, inte ens vara nära. Och där är vi evigt förenade med han som har skapat oss. Och sen det här förvandling, metamorfe. Sen tänker jag mig att vi... Jag kan tänka mig hur jag står framför min frälsare och känner så här. Vad är det som har hänt? Det är något som har hänt. Det känns så bra. Vad är det som har hänt? Jo, han har förvandlat mig. För första gången i min existens har han tagit bort arvsynden. Ett hebreiskt ord för synd är avon och betyder någonting krokigt. Och jag har redan flera gånger pratat om min gamla människa. Jag vet inte om du är trött på din gamla människa. Är du det? Jag är väldigt trött på min gamla människa. Där i himlen tas den bort. Det betyder, mina vänner, att jag är perfekt. Jag är det Gud tänkte från början. Och det betyder att det finns inget annat för mig än att prisa Herren över allting, älska honom över allting och älska min medmänniska som mig själv. Ibland frågar folk mig så här: Hans, vad händer om man syndar i himlen? Och då brukar jag säga, himlen är det bästa av två världar. Du har 100% frihet och arvsynden är borta så du kan inte synda. Förvandling. Och sen alla andra konsekvenser av syndafallet är borta. Det betyder ingen död. Du känner inte längre hur de här smärtorna och krämporna sliter i kroppen. Ingen fruktan. Du behöver inte vara rädd för någonting någonsin igen. Och det känner du intuitivt när du står där uppe. Ingen besvikelse. Inga motgångar. Inga depressioner. Ingenting liksom att följa Gud en dag och sen tappa det nästa dag. Utan allting är perfekt och kommer så att vara i evighet. Och så dessutom är vi välkomnade in i Herrens värld. I Herrens värld. Som tror jag är någonting ljuvligare än någonting vi någonsin har sett. Och jag tror precis som C.S. Lewis. Att den världen är mer konkret än vår värld. Mer konkret, inte mindre. För i det hebreiska tänkandet så är det andliga och det fysiska, inte motsatser, det är hellenistiskt tänkande. Utan i judiskt hebreiskt tänkande så är det fysiska och det andliga, det är bara två sidor av samma verklighet. Så jag tror att om jag kom upp till himlen just nu, eller du, och vi inte var förhärligade, hur skulle vi se ut? Jag tror du och jag skulle se ut som gråa, fadda dammtussar som liksom seglade runt där. Och jämfört med alla i himlen skulle jag vara, men också du, kopiöst dum. Så himlen tror jag är en verkligare värld än någonting vi har sett. Det är trädigare träd, det är vattnigare vatten, det är grönare grönt, det är sångigare sånger. Allt är mer. Och nu har vi talat om minuset som Gud tog bort. Men jag vill också tala om plusset som Gud lägger till. Ett sånt exempel tror jag kommer vara våra sinnen. Vår syn. Plötsligt har vi ögon som örnen. Vi hörde om örnen ute vid flaggstången. Örnen, säger de ju, kan se detaljer i ett köksfönster på 2 kilometers håll. Vi kommer ha ögon som örnen. Hörsel för att höra den ljuvliga himmelska sången och musiken. Smak, dofter, känsel. Allt kommer vara wow. Och vår hjärna kommer ha en helt ny kapacitet. Börjar det låta attraktivt? Det här är det Paulus talar om. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Snacka om levande hopp. Och då går vi vidare till Filipperbrevet 1, vers 27-30. Och då fortsätter Paulus och säger så här. Ni är på väg hem, i min rubrik. Ni är på väg hem, så våga satsa. Ni är på väg hem, så våga satsa. Den första rubriken var ju, ni är på väg hem, hoppet bär. Sen pratar vi om medborgarskap. Ni är på väg hem, säger Paulus, det är er identitet. Och nu kommer det, ni är på väg hem, så våga satsa här på jorden. Och vi läser. Paulus skriver, lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samma ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, men för er ett tecken på att ni blir frälsta, och det av Gud. Ska vi se. Vi går vidare. Ja. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Och så vers 30. Och kanske lite barnsligt. Men när jag läste vers 30 så fick jag liksom för mig att det var som att Paulus ville tala till de kristna här i västra Finland idag på familjeläger. SLEFs familjeläger. Och så vill han säga i vers 30, genom 2000 år, han som hade bojor, han som kunde stå inför kejsaren Nero vilken dag som helst. Han säger så här till dig, som ett avskedsord också. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu har att jag har. Så ni är på väg hem, våga satsa. En vän till mig, tro till dig, men jag har en vän. En kristen ledare som har varit med om väldigt mycket. Han är en av Nordens mest kända kristna ledare, men det tar vi inte nu. En nära vän till mig. Och väldigt sådär rak och tydlig när han säger saker och ting, som ledare ofta är. Han sa så här till mig en gång. Hans, vet du vad jag vill ha på min gravsten? Nej, fråga. Vad vill du ha på din gravsten? Jo, sa han. Jag vill att de skriver på min gravsten. Jag har i alla fall försökt. Och mina vänner, vet du, jag ska berätta om svensk kristenhet. Och mig själv, ofta. Jag tror att vi är alldeles för fokuserade på perfektion. Det ska göras så perfekt. Vi ska liksom, det viktigaste i livet är att inte göra ett misstag. Att inte visa någon annan på något sätt att det vi gör inte är perfekt. Och därför väljer vi att väldigt mycket inte göra någonting alls. Jag pratar inte med den där personen på busshållplatsen för att jag kan känna att ja, men det kanske Gud vill. Nej, men för vad skulle hända om jag misslyckas? Vad skulle hända om jag verkade märklig här? Jag går inte fram till min kollega som står och gråter vid kaffeapparaten och lägger handen på henne och börjar fråga hur hon mår. Och kanske till och med dela med kristna hopp om det öppnar sig för det. Nej, för vad skulle hända om hon tar illa upp? Eller hur? Men vore det inte tragiskt om vi lever så hela vägen till döden? Att vi liksom hela tiden lever för att inte göra några misstag. Petrus, han var med 11 andra vänner ute i stormen. Och så kom Jesus. Och Petrus fick en längtan ingiven av den helige ande. Och det var liksom att lämna bekvämligheten, lämna säkerheten, lämna garantierna. Och han ställde frågan till Jesus, får jag komma ut till dig? Och Jesus, han säger, kom bara. Han älskar när vi vill ta en risk för att mer och mer lära oss att leva med honom och lita på honom som är lammet, men också lejonet av Judas stam. Så Petrus, han stiger ju ut. Har du hört den här bibelstolen en gång? Känns den igen svagt någonstans? Och så stiger han ut och så lämnar han båten och så går han och så tittar han på Jesus. Och det går ju jättebra i början. Eller hur? Men sen vet vi hur det går. Det är det vi alltid pratar om. Sen sjunker han. Typiskt Petrus. Han var ju sådär. Han lovar runt och höll tönt. Titta på Jesus en stund. Men sen bara ballade han ur och så sjönk han. Och nu vet folk i 2000 år att Petrus, han var den som sjönk. Absolut. Ni vet. Jag kan se de andra apostlarna framför mig. De som sitter i båten med mig. Sjunkar lite snart. Sjunkar. Jatta sjunkar. Nej, jag skojar bara. Sa ni ju inte vi. Men min vän, min fråga till dig är, vad gjorde de andra 11 apostlarna? De gjorde det som vi är så suveräna på. De satt kvar i båten och kritiserade någon annan som tar en risk för Jesus. Så ser det ut i svensk kristenhet. Väldigt många sitter och tittar på internet och tittar på sina tidningar och har sina små diskussionsklubbar i all trygghet, ombonat med ombonade väggar. Och så sitter man och kritiserar, man tycker det, ja, men vad gör han inte fel så ofta? Man har rätt när man kritiserar, men det är bara det, man har missat hela bilden. Man bara sitter där i båten och egentligen är man sur för att man sitter kvar i båten och det är ganska trist. En gång var jag predikade i Umeå. Och så kom jag till en fotbollsarena. Den var helt tom. Men det var öppet märkligt nog. Och jag kände andens ledning, jag skulle gå in. Det här är inte jag tänkt säga. Så jag vet inte, men det, ja, nu säger jag. Och så kom jag in där på fotbollsarenan. Och så var jag på gräset, vet ni. Det var sådana här smaragd grönt gräs. Man liksom längt efter. Kommer bollar, kommer tacklingar. Låt oss spela, va. Och så stod jag där på gräset. Och så såg allt var tomt. Det var inte någon där. Det var bara jag. Men så kunde jag förnimma hur det var som att en helig ande viskade till mig. Han sa, jag längtar efter att allt fler i ditt land ska lämna åskådarläktarna och gå ner på gräset och spela. Prästen Bengt Pleijel, känner ni till honom? En underbar gudsman i Sverige, Bengt Pleijel, har betytt så mycket för så många. Han säger så här, vi kristna skulle behöva mer himlar anamma. Och jag ska få dela nu hur ytlig jag är. Jag älskar hockey. Och jag håller på Frölunda. Nu märker jag att mötet lyfter här. Nej, men så är jag hemma och jag inte jobbar, då är jag nere i Skandinavien och kollar på hockey. Jag älskar det. Och jag märker att det är en gåva från Gud. Alltså jag blir ofta inspirerad i min kristna tro där nere. För hockey har mycket att säga om hur det kristna livet fungerar. Ofta tänker vi att det kristna livet mest ska vara som att sitta i en sån här körsbärsberså och sitta och smutta på en liten kopp kaffe och höra lite fågelsång. Men jag tycker att en hockeymatch är nästan en bättre bild av hur det kristna livet är. Är ni med? Och ni vet, jag har aldrig någonsin varit med om, jag har sett många hockeymatcher så jag kan en del om hockey ändå. Jag har aldrig varit med om någon hockeymatch. Ni vet, det smäller rätt så bra. Eller hur? Det smäller rätt så bra, speciellt om man ska göra mål. Då får man vara beredd på att det kommer komma en del tacklingar. Jag har aldrig sett en hockeyspelare som får en tackling och som ställer sig upp, åker till tränaren, börjar grina och säger, jag åker hem till mamma, det var någon som knuffade mig där ute på isen. Eller hur? Nej, för de är beredda på att det här kommer bli fight. Det här kommer bli kamp. Och därför har de på sig skydd. Eller hur? Och Paulus, han skriver Efesierbrevet 6 från vers 10, ikläd er Herrens vapenrustning. Eller hur? Alltså Jesus har skydd. Och det är ju skydd för fighten. Det är ju en soldatutrustning som Jesus där vill ge oss för att hjälpa oss i den goda kampen. Och ni vet, spelet för Frölunda har ju gått lite upp och ner. Lite upp och ner sådär. Så att ibland har det gått bättre och ibland, märkligt nog, så har det gått sämre. Och det var ju ett år då det var lockout i NHL. Jag tror det var 2005, det är fint att få dela det här mer. Då kom ju NHL-spelarna till Sverige. Och Finland också säkert. Och Frölunda råkade ha några av världens bästa spelare. Så vi fick typ två NHL-femmor med de bästa spelarna i NHL. Så Frölunda var det året ett självspelande piano. Det laget behöver ingen tränare, behöver ingenting. Det var det bästa laget i världen just då. Det vann SM-guld liksom utan att ens anstränga sig. Det var löjligt hur bra de var. Och ni vet, man kunde se på dem innan nedsläpp att de visste hur bra de var. De var inte kaxiga, tror jag. De var inte högmodiga, utan på att de visste hur bra de var. De hade raka ryggar. Du vet, det var snärt över det de gjorde. Det var hög intensitet. Och de hade vunnit matchen nästan innan nedsläpp. Är ni med? Ändå visste de ju inte att de skulle vinna. De hade inga garantier. Det kan ju mycket som kan gå snett ändå. Nu vann de, men de hade inga garantier. Mina vänner, vi har fått reda på innan nedsläpp. 2000 år innan du föddes har Johannes sett i himlen. Och han säger till oss så här, Uppenbarelseboken 5:5. Lejonet av Judas stam har segrat. Ja, men det är faktiskt halleluja, håller jag med om. Alltså vi har redan vunnit segern innan första tacklingen. Ja, det kan göra ont att följa Jesus. Man kan till och med bli dödad för sin tro. Det lärde jag mig när jag åkte till Ashdod, bland annat. Absolut, det kan hända mycket fram och tillbaka som är jobbigt och som är tufft. Jesus har en oändlig förståelse och barmhärtighet med oss. Men vi har faktiskt redan vunnit segern. Och det tror jag är en underbar uppmaning till dig och mig att våga datte ferrum på latin. Ge hjärnet. Okej. Och jag tror att jag hinner med. Orkar ni lite till? Ja, vi är på väg för landning. Men ta lite till. Jag har inte dragit över min tid än, utan jag har lite kvar. Och då ska vi till nästa text som jag tycker är också så härligt befriande. Och innan vi läser den, så tänk nu tillbaka på Paulus. Men ni vet, han var en rättfärdiggjord syndare som blev rättfärdiggjord av nåd och fick ta emot förlåtelse varenda dag, precis som du och jag. Alltså han var inte perfekt. Det fick han kämpa och dras med, precis som du och jag. Dessutom så vet vi hur mycket motgångar han hade. Han har redan berättat om bröder som är avundsjuka på honom, gör kampanjer mot honom fast de predikar för Jesus. Vi har hört om att han lever med risk, han vet inte om han ska överleva dagen. Dessutom berättar han i Filipperbrevet, en av hans få nära vänner som var där hos honom hade under en lång tid varit nära att dö. Så jag menar, den Paulus som vi möter i Filipperbrevet hade ju kunnat vara hur bitter som helst. Ändå skriver han så här. Vi tar Filipperbrevet 3, vers 12-14. Det står så här. Paulus skriver: inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Och så kommer det. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Kan vi backa tillbaka till vers 13? Här då tror jag att den helige ande via Paulus, via Guds ord, har ett litet erbjudande till dig och mig. Jag menar inte simplistiskt, jag menar liksom inte klämkäckt, men jag tror Bibeln är Guds ord och därför tror jag att det Paulus skriver om är möjligt. Är inte det rimligt att tänka? Om Paulus nu, som behövde Jesu förlåtelse varje dag, om han kunde få nåden av den helige ande att glömma det som ligger bakom. Det handlar ju inte om att liksom inte komma ihåg vad som har hänt. Det är inte det Paulus talar om. Och genom hela vårt liv kan vi tacka Gud. Det var en underbar sång vi sjöng om att tacka Gud, eller hur? Och tacka, det är ju ett viktigt ord i Bibeln. Det är ju samma ord som för ordet jude, judastam. Jesus kom av judastam. Det ordet betyder att tacka. När vi tackar Gud, då tittar vi i livets backspegel och så ställer vi oss själva frågan: vad har Gud gjort i mitt liv? Och när vi då tittar i spegeln så märker vi, vänta nu, han gjorde det igår och jag kan tacka honom för det igår och jag kan tacka honom för det här senaste veckan och för det den senaste månaden och för det senaste året och för det senaste livet. Och när vi tackar Gud så gör vi alltså inte det för att Gud blir sur om inte vi tackar honom. Utan Guds ord uppmanar oss att varje dag, fylld av den heliga ande med fokus på Jesus, tacka tacka vår far i himlen för att det väcker tro. Så det finns alltså ett positivt sätt att titta bakåt, och det är tacksamhet. Och att lära sig av sina misstag, absolut. Men det Paulus verkar tala om, och som jag fick liksom här, och jag är på väg in för landning så du kan vara lugn för det. Det Paulus verkar tala om här, det känner jag igen i mitt liv. Jag vet inte om du känner igen det också. Och jag ser det hos många andra. Och det är någonstans att vi har en tendens att ta negativa erfarenheter som vi har med oss genom livet och inte kasta våra bekymmer på Herren, utan tvärtom packa dem i vår egen ryggsäck. Vi packar vår ryggsäck med gamla besvikelser, gamla oförrätter, gamla negativa händelser, gammalt allt som har hänt som vi inte tyckte om och som inte blev som vi hade tänkt. Så packar vi, eller det är nästan som vi har ett rep, och så har vi liksom en helt skrotupplag med gammalt minus i vårt liv. Och så går vi och släpar på det här, och ni vet, då är det inte så kul att gå, för det är ganska tungt när man går så här. Och jag möter det ofta i mitt liv, och jag möter i många andra kristnas liv, att liksom det är så nedstämt och det är så allvarligt i en negativ bemärkelse, och det är så mycket gråa moln. Låt mig bara ställa en fråga till dig. Inte för att alls det ska vara något dömande, utan tvärtom. Men Jesus säger att vi inte ska bekymra oss, för han har koll. Hur många procent av ditt liv går åt att bekymra dig? Vissa dagar bekymrar jag mig så mycket som en stor fågelbon uppe i huvudet med bekymmer som slirar runt. Eller hur? För att inte tala om hur många gånger jag tänker på om någon har gjort någonting som störde mig. Om någon har trampat på min lilltå. Oj, 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 vad det vevar den här cdn. Ja, igen och igen, känns det igen. Paulus, när den helige ande kommer till honom, han säger att vi kan få nåden att glömma det som ligger bakom. Så jag tror att Paulus vill visa oss att den heliga ande den här förmiddagen är här och vill ge dig en himmelsk sax. Och så vill han ställa frågan till dig: vill du klippa med det här? Ibland kan ju vårt negativa vi bär med oss, det kan ju bli som en liksom favoritnallar, va? Och tycka synd om sig själv. Självömkan, det finns ju gärna med här, va? Så att liksom man tycker oändligt synd om sig själv, och man går omkring och bär, och det blir som ens favoritnallar det här, fast man tycker egentligen inte om det, men man ändå har det. Och nu kommer en fråga, tror jag, från Gud till mig, men kanske också till dig. Vill du klippa bandet med det som ligger bakom? Och eftersom jag har en gammal människa så behöver jag den här saxen. Jag behöver den imorgon också. För jag vet hur jag är. Och det är därför det är så bra att be en liten morgonbön. Det är därför det är så bra att läsa Bibeln en liten stund varje dag. Det är därför det är så bra att umgås med andra kristna. För då kan de komma och hjälpa oss med den här saxen. Eller hur? Jag satt en gång på ett möte. Ett viktigt möte. Och jag har så många viktiga möten, vet ni. Och man känner sig så viktig och man håller på och planerar. Och jag var inte någon uppmuntran för någon. För det var en sån här dag där jag gick och tänkte på den här barlasten. Jag gick och tyckte jättesynd om mig själv. Och så steg jag upp från mötet och var på väg att gå. Då kommer en broder fram till mig, präst också, Anders Julander. Och så säger han så här: du Hans, ska jag få be för dig? Så säger, nej, så jag har inte tid. Jag har verkligen viktigt möte. Så, nej, jag hinner inte det nu. Ja, men så han, jag kan bara få be för dig bara kort. För han såg ju att det är kris liksom. Hans håller på med det här igen. Jag måste hjälpa honom med saxen. Ja, okej, så du kan be för mig. Så la han sina fingertoppar på min axel. Ett lätt tungotal i Jesu namn, cirka 20 sekunder. Tjopp, så var den dagen räddad. Så det är inte bara det liksom att vi själva ska ha den här saxen. Vi kan hjälpa varandra att klippa. Dag efter dag kan vi hjälpa varandra att klippa av de här bördorna. Och vad händer då? Jo, klipper vi av det här som liksom vi bär med oss. Du slipper det. Du behöver inte hålla på med det. Vad händer då? Jo, då gör vi som Paulus. Vi sträcker oss mot det som ligger framåt. Jag vet inte om ni gillar att åka slalom. Men i slalom talar man om att ska det funka bra att åka slalom. Mina barn tycker jag ser patetiskt ut när jag åker slalom. De säger att jag åker 80-talsstil. Jag tycker det är jättesnyggt. Jag håller ihop benen så här och säger, ja, men det är 80-talet. Ja, men ni vet,
i slalom gäller det att vara framåtriktad, eller hur? Att liksom tån ska ju genom pjäxan. Vi kristna, vi åker ofta så här, va? När Jesus ska, okej då, liksom backar vi ner så här. Varför det? Det är väl lika bra liksom att sätta tån genom pjäxan. Sätta lite fart på det hela. Och så fortsätter vi vers 14. Och jagar mot målet. Där använder Paulus, och nu är jag på väg verkligen att säga amen här. Där använder Paulus ett grekiskt ord. Och vet ni vad det handlar om? Jo, det är ett grekiskt ord som talar om upploppet. Det fanns ett märke nämligen, precis när man kom runt sista kurvan och då man visste att där är målet. Och när jag bodde i USA, jag var UP-student, så sprang jag 800 meter. Jag vet inte om någon mer här har sprungit 800 meter, men det är en väldigt kul distans att springa, visst är det? Först springer man ett varv och mår riktigt, riktigt dåligt. Och sen springer man ett varv till. Och när man har sprungit 700 meter, i alla fall för mig, då kände jag aldrig mina ben. Alltså det var borta sedan länge, jag kände inte mina ben. Utan det var bara springa, men ändå skulle man ju springa som snabbast då. Och då visste ju mina lagkompisar hur det var för mig vid upploppet. De fattade ju det. Så precis när jag kom runt den här kurvan så hade de sprungit dit. Och de ställde sig på knä under för att liksom jag inte skulle komma undan dem, va. Så stod de och tittade så här, och så stod de och sa, push it, push it, push it. Och då fick man kraften. Och så gav man det här sista. Nu menar ju inte Paulus att det här ska ske i egen kraft. Såklart inte. Tvärtom. Han menar att när vi är i det här läget. Och när det blir kamp. Och när det blir jobbigt. När vi kommer in i den mörka dalen. Då menar Paulus det är mer anledning än någonsin. Att vända sig till Herren när dagen börjar. Att läsa Guds ord varje dag. Att umgås med andra kristna. Att vandra sina nådegåvor. För det är vårt sätt att hålla fokus på honom. Och jaga mot målet. Och jag har ju vissa vänner som är, ni vet, kristna. Som verkligen, jag tänker att Jesus har hunnit förvandla dem en hel del. Jag vet inte om du har mött sådana. Det har du säkert gjort. Andliga förebilder. Och de är ofta oerhört brutalt ärliga med det som är jobbigt. De förtränger ingenting. Men det jag noterar hos de här som har kommit en bra bit längre. Det är att det finns en himmelsk lätthet. Det finns en himmelsk glädje. Det finns en djup förtröstan. Som gör att mitt i allt det som är jobbigt som man verkligen kan prata om för att man måste prata om det. Så finns den här framåtriktningen. Man har kapat bördorna bakåt. Man har förtröstat framåt. Det är där man håller fokus. Och man brinner för Jesus. Jag var i en anglikansk kyrka i London. På en minneshögtid för en ledande internationell kristen. Då kom det fram en kristen broder. Lite vingligt, men han var fullt klar i huvudet. Det gråa håret stod åt alla håll så här. Kostymen var väl lite på tre kvart. Men han var full koll här. Alltså. Hög IQ och väldigt, väldigt skärpt så. Han kommer fram till talarstolen. Och så ställer han sig inför alla. Helt klar i huvudet. Och så får jag reda på när han ska börja tala. Då säger de att det här är en väldigt härlig Jesusbroder. Och så säger de, han är 93 år gammal. Och så står han där inför oss alla. Och så sätter han igång och säger, vi måste ge allt för Jesus. Jag bara tänker i mitt liv, Jesus just nu håller på att leda mig. Att jag behöver bara ännu mer lära mig vara frimodig, dela med mig min tro. Vi behöver satsa allt på Jesus. Kom igen nu, sa han. Amen, och så gick han och satte sig. Då tänkte jag vill bli sån när jag är 93. Amen.